Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du tror att du kan sätta på TV:n enbart med tankekraft?
Ja, nu kommer du in på svåra saker. Ja, nästan. Jag skulle gärna vilja kunna bestämma över de där tankarna.
Du lyssnar på säsongsfinalen av Fördomspodden. Podcasten där jag utsätter kända svenskar för alla mina fördomar om dem, och som återfinns på Podme, en plattform för exklusiva och reklamfria podcaster och där första prenumerationsmånaden är gratis. Jag heter Emil Persson, men desto mäktigare är det ju att heta Glenn Strömberg, vilket dagens gäst lyckligtvis gör. Det är sällan sportpersoner slinker in i podden, men nu tycker jag bevisligen att det är dags igen. Glenn är född på Hisingen i Göteborg och proffskarriären är ett slags trestegsraket bestående av IFK Göteborg, Benfica och Atalanta, där framförallt den sistnämnda klubben väl är den han alltjämt förknippas med, inte minst för att Glenn fortfarande bor kvar i Bergen. Efter karriären sadlade han om till expertkommentator. Han hörs framförallt på Viasats kanaler, men vid mästerskap även på SVT. Och precis som många Italien-kopplade svenskar kränger han lite balsamvinäger och sådär. Glenn är gift med Simona, har 3 döttrar och ärligt talat ett oklart antal barnbarn. Om man kommenterar på kvällen, får man dricka öl till lunch?
Nej, det får man inte. Inte matchdagen.
Gör du aldrig det?
Nej.
Nej. Du blir fortfarande förvånad när en karaktär som tidigare i filmen hostat blod i en näsduk dör mot slutet.
Va?
Du blir förvånad? Ja. En karaktär som tidigare i filmen hostat blod i en näsduk dör mot slutet.
Är det en film som jag alltså har sett?
Ja, men generellt, om man tänker en, om du ser en karaktär i en film som hostar blod i en näsduk,
ja,
och sen dör han eller hon mot slutet, då blir du förvånad?
Nej.
Nej. Du tror att du kan sätta på TV:n enbart med tankekraft?
Ja, nu kommer du in på svåra saker. Ja, nästan. Jag skulle gärna vilja kunna bestämma över de där tankarna. Men jag har alltså varit med om så många knepiga situationer. Och jag har alltid problem med TV:n på hotellrummen. Ofta fungerar de inte, eller så går de inte på, eller så rör de sig inte med fjärrkontrollen. Och det hör ihop med att min familj tror ju väldigt mycket på det här till slut. De trodde ju att jag var helt knäpp i huvudet de första 10 åren. Men vi hade till exempel en TV hemma som jag gick förbi. Och den stängdes av då och då, så jag kunde inte bestämma själv när den stängdes av och stängdes på. Men den gick av och på. Och den lämnades in ett flertal gånger. Men hittade inget fel på den. Och fick tillbaka den. Och det fortsatte vara samma sak. Och till slut fick jag en ny TV av dem, och där gick det bra. Jag har varit på handlat, och jag kommer ihåg en episod till exempel. Mitt minsta barn då, hon var en 3-4 år, och vi kom fram till en kassa och skulle betala, och betala med kort. Och så hade det hänt förut när hon var med, när hon var lite 1 år yngre, och det stoppar hela den kassan. Det blir stopp med kreditkorten, det stoppar någon kassa in till också. Och Då kom jag ihåg att när du gjorde det här andra gången, då får man alltså gå en lång väg, en kö bort till en information och så betala där, gå tillbaka med ett kvitto. Det är väldigt konstigt och struligt. Och då kom jag ihåg att min lilla ungen Julia då, hon sa att pappa, kan du inte betala med cash nu nästa gång då, så vi slipper stå här. Så de har upplevt den där situationen.
Jag
har
du gått menar förbi... att du kortsluter alltså?
Ja, jag har gått förbi parkeringshus och bommen åker upp liksom när jag har gått förbi. Ja, det låter helt knäppt, men så är det.
Ja. Så om någonting strular med den här inspelningen så är det fan ditt fel?
Ja, jag blir inte förvånad.
Nej. När en journalist flyger ner till Italien för att träffa dig och göra ett reportage om hur älskad du alltjämt är i Bergamo, vet du exakt vilka tavernor du ska skenbart planlöst strolla förbi för att känslan av just hur älskad du är i Bergamo ska bli så fullödig som möjligt?
Ja, inte riktigt. Det hör väl ihop lite grann med att jag inte är så där jättemycket hemma hela tiden och inte träffar de här restaurangägarna lika mycket som jag gjorde när jag var där jämt, så att säga. Rest otroligt mycket de senaste 15-20 åren ju. Men samtidigt så är det de vanliga ställen uppe i Gamla stan som man går förbi, och där kan jag gå in på en 7-8-10 olika, det spelar ingen roll. Det är några man känner till. Kanske lite mer som man gärna går in och träffar då när man ändå är där uppe och går med dem. Men,
jag tänker att det var en jobbig känsla ändå. För man ser sådana där reportage ibland. Nu ska du gå ut på stan, du har ett filmteam med dig. De vill ju att folk ska komma fram och vara imponerade.
Ja, men det gör de ju i Bergamo ändå.
Ibland sitter du och tänker på din basilikaodling när Erik Niva pratar.
Ja, kanske inte just basilikan och det har frugan lite bättre koll på. Jag har ju mer på med peperoncino, chilipepparn då.
Du sitter brett isär med benen på toa, vilket gör att kalsongerna sprängs som en gummisnodd mellan anklarna.
Det där är väl kanske till och med oftast att i lugn och ro så tar man till och med av sig kalsongerna. Då sitter man ändå bredare och lugnare, ja, tycker jag.
Njutning.
Ja. Ja.
Du bidrar till svenska charterpappors mytbildning av ölet mytos när du är på semester i Grekland. Du älskar att ta ordet mytos i din mun. Plötsligt föreslår du inte längre att det ska drickas öl, utan du föreslår att det ska drickas mytos.
Nej, det stämmer nog inte riktigt. Jag är, om vi nu går in på det med ölfrågan, så gillar jag, det är ju kanske den drycken som jag gillar bäst här i världen, ihop med vatten då. Jag är inte så mycket för läskedrycker och sånt där, men öl och vatten, det är väl det bästa. Och ölen däremot så är jag ganska irriterad på mig själv, för öl har ju då blivit... Det heter ju inte öl egentligen liksom, utan det finns ju mängder av olika öl, så det borde egentligen betraktas som vin idag, tycker de stora, eller ja, små bryggerierna, för alla mikrobryggerier som gör det här, och de ligger väldigt mycket i det, för det finns en otrolig skillnad på öl i världen idag.
Detta handlar egentligen mer om att du tar ölseden dit du kommer, så när du är i Thailand så vill du dricka en Singa och så vidare.
Det är helt riktigt. Ja.
Du bidrar till romantiserandet av matsalspersonalen på fotbollslags träningsanläggningar och har faktiskt gått på en begravning för en före detta träningsanläggningsmatsalskvinna. Och då satt du i bänkraden och tänkte, hoppas nu hon får fortsätta göra det hon älskar, laga mat i himlen.
Ja, det har jag väl inte gjort i och för sig, men jag skulle mycket väl kunna vara en person som gör det.
Du har haft sex på en vespa?
Nej, det har jag aldrig haft.
Varför inte?
Ja, det fanns ju inga vespor i Sverige på den tiden när jag var liten. Och sen på gamla
du var i Italien,
så, men, ja, men då på gamla dagar när man väl började spela kunde man inte hålla på sex på en vespa. Liksom.
Det kan man väl?
Nej, det gick inte att spela fotboll och göra det, det kan jag lova det. och framförallt inte i Bergamo, där visste de dagen efter vad jag hade ätit någonstans, vad jag hade varit någonstans, om jag hade varit någonstans efter ett. Så att,
du älskar där?
Ja, de har adopterat mig i den där stan.
Du citerar gärna människor och kommer ofta på halvvägs genom citatet att du inte minns det ordagrant, men det spelar inte så stor roll. Det är ett ruskigt, ruskigt relevant citat ändå.
Ja, där har du rätt. Framförallt en gång i tiden, jag köpte till och med böcker med kända citat och skulle lära mig utan till dem som jag tyckte var vassast liksom. Och det var väl så att man blev äldre, lärde sig den inte riktigt. Så ofta blev det så på det viset att man förstod innebörden i den, men man fick det inte alltid riktigt rätt när man väl skulle säga det. Och det retade mig alltid, så nu har jag nästan börjat lägga av med det. Nu försöker jag inte med på det längre tyvärr.
Vilket är ditt favoritcitat?
Nej, jag vet inte längre liksom, för jag har släppt det där. Jag vet väl att... Ja, nu kommer jag inte på det heller. Du vet, desperate measures needs desperate...
Desperate times calls for desperate measures.
Ja, den gillar jag ju verkligen, för det stämmer ju. Och som du ser så är det exakt så. Jag brukar gömma mig bakom härligt. Det. Jag kommer alltid ihåg det till hälften ungefär, men innebörden finns det.
Ja, men det är ruskigt, ruskigt relevant.
Ja, det är det.
När du sätter dig på en bänk och betraktar dina barnbarn som gungar varandra i en lekpark, så börjar tårarna bara rinna och du sitter där med ommöblerat ansikte och gråter på ett sätt som får andra vuxna i närheten att räcka dig näsdukar.
Ja, det är nästan så du får göra det nu när du berättar det, för att... ja, det händer. Och det har hänt mer än en gång. Det som är... Det fina i kråksocken, det är ofta att de vill vara med mig. De vill att jag ska leka med dem. Så jag blir inte sittande så ofta. Utan då är jag med i deras lekar och får jaga dem och springa efter dem och gömma mig. Och de gömmer sig och så vidare och så vidare. Och då blir det lite annorlunda. Men du har helt rätt. Sitter jag bara och tittar på dem, det kan vara hemma i soffan eller det kan vara ute på en bänk, så kan det mycket väl bli exakt så som du säger. Ja. Eller det blir ofta så. Jag ser dem också då kanske lite, tyvärr lite för lite, i och med att jag reser så mycket. Nu är alla vana vid det från sen jag var liten, mina föräldrar till att börja med, när jag flyttade hemifrån när jag var 16 och började bo på egen hand och sen flyttade ut i världen och liksom inte varit bosatt i Sverige sedan 82 då. Så att alla runt omkring mig, både i min familj från början när jag var liten pojk där och nu när jag då har hand om mina egna barn och sex barnbarn, så är de vana vid att den här Glenn då, om det nu är pappa eller morfar eller om det är en son eller om det är en broder, han är ofta borta liksom, han är ofta ute på resande fot.
Ja, jag blev också nästan berörd. Fördomspodden sponsras den här veckan av Mindler, som är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 200 legitimerade psykologer och ett stort antal självhjälpsprogram i appen mot exempelvis stress, relationsproblem, depression, sömnproblem, trauma och förlossningsdepression. Och Mindler är en del av primärvården. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Och om jag ska ha en fördom om dig, Felix, som jag gör de här spottarna med, så är det att du kommer från en småländsk by där kanske inte var och varannan så kallad gök gick i terapi.
Nej, men du har helt rätt, Emil. Så såg det ut och kanske ser ut fortfarande. Det där stigmat kring terapi och att liksom gå och prata med någon, det är förödande för många. För man vet inte riktigt hur man ska liksom gå tillväga.
Men lyckligtvis också i uppluckring ju.
Ja, herregud, ja, verkligen. Verkligen. Och känner man som jag har gjort liksom halva mitt liv, att tröskeln till att börja träffa en psykolog är alldeles för hög och man vet inte riktigt hur man ska börja, så är Mindler ett fantastiskt steg för att börja träffa någon helt enkelt och prata med någon.
Ja, och hittar man någon som man tycker om, det är också bra med Mindler, så får man träffa samma psykolog genom hela behandlingen. Men det går såklart också att byta psykolog vid behov. Det är viktigt såklart att man har någon man klickar med, det vet vi alla.
Och Mindler är ju för dig som är över 18 år och du får din hjälp inom 24 timmar. Och den här hjälpen, den finns att hämta i Mindler-appen. Så ladda ner Mindler-appen för att komma igång.
Vi säger tusen tack Mindler som möjliggör Fördomspodden.
Fördomspodden sponsras den här veckan av More Sailing som anordnar seglingspaketresor till Kroatien, Italien, Grekland, Karibien och i Sverige. Och de här resorna inkluderar då alltså alltid en vecka på segelbåt, flyg plus transfer, svensk skeppare, mat och dryck ombord och alla hamnavgifter. Och det här är då segling för alla. Jag gillar det, det är demokratiskt. Ingen tidigare båtvana behövs, ingen kunskap om segling behövs och resorna är för dig som vill utforska resmålet från havet. Man får den perfekta mixen av sol, bad och äventyr. Och en fördom jag har om dig, Felix Vetlandasonen, är att segla kan du inte.
Verkligen inte, men nej, men vet vad jag kan. Kroatien.
Ja, okej. Ja, men det kan jag tänka mig.
Alltså, de tre senaste sommarna har jag spenderat Kroatien. Och jag förstår att detta inte är en outforskad pärla. Men herregud vad jag älskar Kroatien. Det är så fint. Det är klarblått vatten. Det är härliga stränder. Det är ett ganska partytätt ställe.
Det kan du mer om än om segling.
Så är det verkligen. Det är därför det är så himla härligt att ha just en skeppare och en värd som sköter allting ombord. Emil, om man skulle vilja göra det här då, kan inte du fixa en kod till oss?
Jag kan ju detta. Och koden är då Fördomspodden med små bokstäver, så kallade gemener. Och den ger 5% rabatt på alla More Sailings resor om du bokar senast den 5 maj 2024, alltså i år. Läs mer om detta och boka på sajten www.moresailing.se. Tusen tack More Sailing som möjliggör Fördomspodden.
Vi ses i Kroatien i sommar.
Ja, vi gör väl det. Du har varit på Ingvar Oldsbergs årliga tennisfest på Orust med bland andra Lasse Brandeby, och Ingvar hade nästan något scarfaced över sig när han fick syn på dig, slog ut armarna och reste sig upp ur hammocken med rester av smörgåstårta och kanske kokain i ansiktet och sa: Glenn, välkommen till Orust.
Du, jag hade gärna velat vara med på den där turneringen något år. Ingvar är en gammal polare och vi träffas fortfarande någon gång om året. Framförallt ihop med Staffan Lindeborg då, som har nära kontakt med honom. Och vi har alltid lika trevligt på något ställe i Göteborg när vi träffas. Men däremot har jag aldrig varit ute på hans tennisturnering som han hade då för några år sedan. Nej.
Nej. Har du knarkat något i ditt liv?
Nej, jag har aldrig hållit på med knark.
Inte ens gräs?
Nej, jag, som du kanske vet så har jag svårt att överhuvudtaget, jag kan inte ta ett halsblås för att jag har aldrig rökt ens vanliga cigaretter. Ja, det är ett rätt roligt minne faktiskt. Jag åkte en gång till, om vi nu har tid med det, så skulle vi dra från Bergamo till Monte Carlo. Jag och frugan, hennes syster och hennes man. Och vi kom till Genua ungefär, halva vägen från Bergamo. Så kom jag på att jag hade glömt snus. Mm. Och vi skulle vara där i 3 dagar. Så jag körde av motorvägen och vände utan att säga något egentligen. Och de, oj, vad ska du av här för? Och trodde de att jag skulle tanka eller göra. Nej, vi får vända och köra hem för jag måste hämta snus. Nej! Det var precis i början av vårt förhållande mitt och Simonas då. Så att de undrade, vad är det med den här dåren liksom? Nej, vi kan inte åka tillbaks. Det är ju 15 mil dit och sen 15 mil hit igen. Jag tyckte väl att de hade lite rätt då, så att jag fortsatte. Och då var det faktiskt så att för enda gången i hela mitt liv så rökte jag nog 60 cigaretter om dagen där nere och försökte i alla fall röka för att ha, jag inte hade någon snus. Men det gick ju, jag var tvungen att ha någonting hela tiden, men snusen kan ju ligga där flera timmar liksom, men cigaretter tar ju slut rätt fort, va? Och jag kunde alltså inte, det gick inte.
När du äter en macka och dricker ur en PET-flaska samtidigt överförs oftast smulorna ner i flaskan och guppar som ruskigt skeppsbrutet gluten uppe vid ytan.
Nej, det ruskar aldrig alltså, för att det är någonting som aldrig gör. Jag dricker aldrig ur flaskan.
Du har svårt att köpa Hasse Aros påstående om att han blivit jagad av ett gäng blodiglar som ålade så snabbt att om han inte sprungit så hade de hunnit ikapp honom.
Om man hade blivit förvånad?
Ja, du har svårt att tro på det.
Ja, det har jag verkligen svårt att tro på.
Ja.
Mm.
Däremot har jag blivit jagad av blodiglar.
Okej.
Okay. Det är sant, jag har blivit jagad så jag var tvungen att springa för blodiglarna jagade mig.
Han påstår ju det.
Ja, okej. Okay. Mm. Då kanske det stämmer.
Har du ändrat dig?
Nej, det kanske stämmer, men jag tror inte på det.
Nej.
Det är ungefär lika sannolikt som att du kan styra elektronik.
Ja, förmodligen.
När du upplevde din första fontänorgasm utbrast du: herre jävlar!
Ja, varför inte? Det kanske kan ha gjort.
Ja.
Det var så länge sedan.
Ja, det förstår jag. Du har förutsättningslöst ställt några frågor till Anders Limpar om hur hans hårtransplantation funkar om olyckan någonsin skulle vara framme för dig.
Den får du ta om.
Du har förutsättningslöst ställt några frågor till Anders Limpar om hur hans hårtransplantation funkar om olyckan någonsin skulle vara framme för dig.
Om det skulle vara, om jag skulle behöva göra det?
Om du skulle tappa håret, ja. Det tänker jag är någonting du skulle vara en extrem tragedi för dig.
Det skulle vara en extrem tragedi, ja. Mm. Så det är liksom lite extrem, det är inte tragedi, men det är alltid
det är tragedi.
Lite... Nej, det är ingen tragedi. Jo, jag ska tappa håret, ja, det är det ju. Men när jag skulle klippa mig nu tänkte jag säga då, då är det ändå alltid lite åt... Ja, det är lite åt det bistra hållet. Det är ingen rolig dag när jag ska gå och klippa mig. Och sen har jag klippt mig kort då 3-4 gånger under mitt liv sedan jag var 15 år kanske.
Varför är det en bister dag?
Nej, jag på något vis har jag en frihetskänsla i att ha långt hår. Jag fick en sån där knepig vibb när jag var liten att det var... Jag skulle till Australien en gång i tiden. Jag kom aldrig dit, va? Det trodde alla att jag skulle göra. Jag skulle se på vilda hästar i Dakota i Amerika. Jag skulle ha mitt långa hår som bara var där i vinden, ungefär som i en film. Liksom. Så det där med håret har varit för mig en känslig sak genom alla år. Och, när jag då går och klipper mig så är det ingen rolig dag. Liksom. Det är ingen bra dag.
Men, klipp dig inte då?
Nej, men jo, jag måste göra det.
För ja, klipp dig lite grann.
Nej, det ser jag. Antingen får det vara rejält kort eller så får det vara långt. I mellanting, det är ingenting för mig. Då får det lika väl vara. Så jag kommer ihåg, jag lovar dig, det var en stenhård sak, alltså. En av de tuffaste beslut jag har tagit hela mitt liv. Alltså, det var, jag våndades i månader när jag klippte mig för första gången rejält på en 20 år. Jag spelade med så långt hår i Serie A nere i Italien så att det är klart och tydligt. Alltså, jag nickade dåligt förutan att jag hade långt hår, men jag såg inte alltid bollen. Det var, hade hår i vägen överallt. Det var inget bra. Man fick inte spela med hårband på den tiden heller riktigt. Man skulle inte se ut på det viset. Man kunde kanske ha gel i håret. Kunde ha de sista åren, men det var inte bra. Liksom. Det var inte förutsättningarna perfekt att ha det långa håret som jag hade. För det var liksom överallt i ansiktet hela tiden. Och när jag då valde, jag kan ha varit 40 eller något sånt där, 5-6 år efter jag hade slutat. Och det var det första gången på i alla fall 20 år, 25 år, som jag klippte det riktigt kort. Och jag kommer ihåg fortfarande när jag tittade på golvet runt omkring. Alltså, det låg så mycket hår. Ja, det var så långt håret innan jag klippte det. Och det låg överallt. Alltså, han började ta ihop det här med borsten och han sa, herregud Glenn, vad det var mycket. Ja, det var så tjockt hår också. Ja, jag vet. Och jag tittade och tittade på alla de här. Och han var så rolig för han gjorde en fläta till mig som jag skulle då få behålla och den satte jag ovanför öppna spisen på utsidan och det var liksom ett litet kännetecken. Den satt där i säkert 5-6 år innan en av katterna fick tag i den och rev ner den totalt så den försvann. Han gjorde också för skojs skull så gjorde han bara små påsar med en liten fläta i som han då gav bort till kunder i affären. Att det var mitt hår då som han hade klippt av där. Det var ett litet event faktiskt där den första gången på 20 år som jag klippte bort.
Kan du gråta innan du går till frisören?
Nej.
Nej, det, där drar du under gränsen.
Det är inte så att det går den känslomässigt åt det trista hållet. Det är mer att, åt det bistra hållet att jag inte är nöjd med dagen.
Mm. Det är bara mörker.
Ja, lite grann så. Mm. Eller dis då.
Dis kan vi säga. Ja. Filmen Ett päron till farsa är rolig redan vid titeln.
Såklart.
Mm. Ska vi se, nästa är en slags specialfråga här. En ljudfråga. Jag ska bara ta fram det. Du vet inte vilket av dessa två uttal som egentligen är det rätta.
Jag säger att det inte fungerar nu här.
Nej, det gör det. Vänta då, en sekund ska vi lösa det här. Det fick du rätt bara för det. Så jävla dumt. Nu då?
Beyoncé. Eller Beyoncé.
Beyoncé säger man ju såklart.
Man säger Beyoncé.
Gör man det?
Ja.
Du har burit en likkista iklädd solglasögon.
Ja, det var en känslig fråga, för har jag gjort det och inte kommer ihåg det så är det ju inte bra. Nej, jag tror inte det. Det kan ha hänt, men jag vet när. Nej, jag tror inte det.
Okej, men har du burit en likkista alltså?
Nej, jag tror inte jag har gjort det. Nej, jag tror inte jag har gjort det. Nej. Dels för en sak. Jag vet att när vår president på den tiden gick bort när jag spelade VM. Och ringde hans pappa då, som var president innan. Och,
I Atalanta då?
I Atalanta. Och det blev väldigt, väldigt känsligt. Han körde ihjäl sig mot sin egna, på sin egna mur till sitt egna stora hus de hade strax utanför Bergamo. Och det var efter vi hade mött Brasilien i öppningsmatchen. Och jag fick då tillstånd att vara ledig ändå och åka dit. Och träffar pappan då, och han är ju helt förstörd. Han hade en son innan som hade gått bort, så gick den här då andra sonen också bort, och han bara sitter med, och det var en sån här riktig italiensk, du vet, de där herrarna som verkligen, ja, de har koll på allt, alltså en dynamik och en karisma som är, och sitter helt bara nedbruten, helt, och tittar på mig, vad ska jag göra, Glenn? Vad ska jag göra? Säg till mig, vad ska jag göra? Jag visste inte vilket ben jag skulle stå på. Och så ringer han, tar han telefonen och så ringer han hem till sin fru. Så här, nu är Glenn här, så nu kan du prata med Glenn om du mår dåligt. Liksom. Och så ger han mig luren. Och jag tänkte, vad säger man? Vad gör man? Och det var väl det jag tänkte framför allt då, att jag var med och skulle bära den kistan, och det hade jag säkert gjort då, men de gör begravning så pass snabbt i Italien och VM höll ju alltså på, så jag var inte riktigt med på det. Jag fick besöka dem efter sen. Det var väl det som tankarna gick där då när jag fick den här frågan, för den hade jag ju varit med och lyft i salen.
Fan vad hemskt.
Ja, det var hemskt. Jag får ta lite vatten.
Ja, gör det, verkligen. Det var inte meningen att slå an en sån nerv. Men det var en stark berättelse.
Ja, det var en hemsk situation. På alla sätt och vis. Och inte hemskast för mig. Även om jag kände att den var så för mig, så var det ju naturligtvis hemskast för alla de andra inblandade.
Känner du dig okej? Okay? Ja. Vi gå, säker?
Ja.
Du skakar ur penis efter urinering i ett enda rejält skak.
Det skakar nog bort flertal gånger tills det är helt borta. Och sen är det papper på också, för det ska inte gå och ligga massa skräp där i kalsongerna.
Nej. Renlig.
Ja.
Det ska man vara.
Det ska man vara.
Ja.
Du har primärt tidigare i livet refererat till rakvatten som luktar gott.
Nej, jag har nog inte refererat till det, men jag gillar att ha lite råkvatten. Jag gillar att ha, jag är inte mycket för parfym och sånt i och för sig, men en liten touch tycker jag alltid är så gott att ha i ansiktet. Det har du helt rätt i. Och framförallt så ska man inte säga vad det är, men det var på gång, den jag använt då i 20 år. Den var på väg att gå ur kommersen för ett 10-tal år sedan, 15 år sedan. Men då blev vi ett gäng som klagade riktigt rejält på det där, och den återsattes i skick igen. Och nu är den, var den ganska svår att hitta de senaste månaderna här, och det kan väl bero på coviden också och allting annat som har varit lite struligt runt om i världen. Men nu hittar jag den här igen, så att just den, det är rakvattnet.
Vad är det för jävla rakvatten?
Det är Guerlain heter det, och märket, och det heter Habit Rouge, och det är... Ja, nu köpte jag tre då. Det fanns tre nu sist på ett ställe som jag hittade, och då köpte jag alla tre de hade kvar. Mm. Jag till och med försökt köpa på något ställe där det var halva flaskan var använd, för den var ju sån där som man fick prova då. Och då hade de inte någon att köpa, men då sa då köper jag den för vanligt pris, liksom en full flaska, bara jag får med mig den halva. Men det fick man inte köpa då, för det fanns ju ingen märkning på den tydligen. Så att...
Du borde köpa en dunk,
ja.
En cistern.
Men det gjorde jag ju nu, jag köpte ju tre nu.
Så ja, det är bra.
Jag håller ett tag.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du gillar att tilltala äldre kvinnor som tant, exempelvis. Jag ska gå och handla. Vill tant ha något från butiken?
Nej, jag säger det nog aldrig till någon tant. Däremot så använder jag ordet tant ofta när jag pratar om tanter eller om lite äldre människor kanske. Och den tanten är väl, om det är liksom lite Göteborgs stort sådär. Men jag säger det nog aldrig till dem faktiskt. Nej.
Du säger inte tant till tant.
Nej, nej, nej.
Du har ätit hajfens soppa.
Det har jag säkert gjort.
Så många sponssnusförfrågningar, så lite tid.
Ja, sponsförfrågningar finns ju inte när det gäller snus, för man får ju inte ha sponsra snus liksom. Så att det är aldrig några förfrågningar om det. Däremot så ser jag ju att på något vis kan man vara det. Jo, det är jag. Stolthet över att jag är associerad. Förmodligen, det har varit några gånger i några enkäter som att den som är mest associerad med snus i Sverige, det är Glenn Strömberg. Och det tycker jag ändå är rätt vast. jag gillar på något vis. Det, jag brukar säga det. Det är min bästa kompis helt enkelt. Jag... Som jag har sagt till dig, jag har missat att ha med mig det en gång under hela mitt liv. Det var till Monte Carlo, en gång när vi åkte på en semesterresa. Jag och frugan och skulle träffa ett av barnen som höll i ett resort.
Höll i ett resort?
Ja, i Egypten. Han var, vad heter det, platsledare, hennes man, eller vad heter det, platschef.
Okej. Mm.
Och kommer ner dit och... äter middag första kvällen och så, oj, aj, jag glömde snusen, jag får gå upp på rummet och hämta det. Och på vägen upp för trapporna så började jag tänka så här, var la jag det någonstans? Mm, jo, jag måste ha lagt det där. Nej, det låg ju inte ner någonting. Och fick en sån där oroskänsla i magen på vägen upp för trapporna. Var la jag den? Jag kan inte ha lagt den i hennes... Nej, den... Och mycket riktigt glömt det. Och... Då var det tur att de sociala medierna finns, och det var ju rätt ut på nätet och frågade, ni måste ju varit med om detta någon gång, ni måste ju varit någon. Och då var det så att efter 4-5 dagar så var det folk som hade med sig ner, men de första 3-4 dagarna då fick jag mängder av tips. Jag var och köpte gammal rom och så skulle man ta en tepåse eller ut teet.
Det började brygga eget snus.
Ja, det var alltså... tobak då som man köpte cigarrer och la i den här tepåsen, och så skulle man lägga det lite i blöt och så fick man vira det och så lägga under, så man kände att det var, för någonstans så lovade, så är det mer så där, det blir långt mycket om snusar nu. Det var det att jag har någonting under läppen. Det är bättre det än om man säger nu att det är nikotin i det liksom, så är det viktigare för mig att ha någonting som är utan nikotin, bara att ha något under läppen. Så att det ger mig någon sorts trygghetskänsla. Jag kan möta 100 000 personer, men gärna då om jag har lagt in en snus innan, då är det inga problem. Då kan jag stå och prata med hur många som helst och om vad som helst i princip. Har jag inte den inne så är det,
då är du inte dig själv.
Ja, det är inte lika lätt.
Nej. Så fort du och din fru checkat in på en weekendresa byter du omedelbart om till morgonrock. Och det optimala är sen om du får gå med ett konstant rabarbersvaj som kikar ut genom den frottéiga lilla skrevglipan i 72 timmar.
Nej, så blir det inte, men du har rätt roligt ihop med den morgonrocken, för de retar ju mig för min morgonrock. Jag älskar ju att gå i morgonrock på morgonen. Jag tycker det är det skönaste som finns, va? Det kan vara lite kallt på morgonen, det kan vara lite så, man vill kanske ta på, och man vill inte ta på sig massa grejer innan man gjort sig färdig då med rakvattnet eller borsta tänder och allt sådär. Och ändå vill man ha lite varm på sig, man borstar tänder så kan man gå ner och käka frukost, så kan det vara lite kyligare där nere, eller om man är på ett hotell så kan det vara lite kyligare i något rum sådär. Så att de kallar ju mig morgonrocken i princip, barnen och frugan också, för de tycker alltid jag går omkring i morgonrock. Och det gör jag ju inte, va, men jag gör det på morgonen och jag gör det ofta på kvällen.
De kallar dig för morgonrocken?
Ja, inte riktigt, men de skrattar alltid när de ser en bild på mig med morgonrocken på till exempel och så vidare. Om man ska göra något snabbt på morgonen, om de ska ha någon bild vad jag har gjort till frukosten. För då tycker den, vänta.
Hostig?
Ja. Ja.
Du har inte orkat rösta i ett riksdagsval på 30 år.
Det stämmer bra.
Du slår i stortån i bodsben oftare än vad som förefaller rimligt.
Ja, det är också en sak som ungarna och frugan älskar att poängtera. Jag tycker alltid att jag går på saker och ting, och jag tycker inte det är mitt fel. Och så här, nu säger du med fötterna, det är inte så jättevanligt, men däremot med huvudet. Och vi åkte husbil några år, men då äter en husbil, va? De där fönstren som ska upp och allt det där, det är alltså inte rätt höjd på dem, va? Det är alltså att man ser dem inte, och jag går ju alltid rätt in i dem. Så de kallar mig som en sådär vandrande olycka i princip, som går in och slår.
De kallar dig både morgonrocken
och vandrande
olycka. Ja, men
jag är lite för lång för deras grejer också. De sätter ju grejerna för lågt, va? De sätter spikar och tavlor och grejer och allt lite lägre.
Du blir stressad av vad man inom vissa kulturer kallar för nannbrödsförskjutningen. Alltså när nannbrödet inte kommer in förrän först flera minuter efter att man fått in sin indiska varmrätt. För du vill inte missa någon tid att doppa det i den goda såsen.
Ja, inte just nannbrödet kanske, men bröd överhuvudtaget. Blir ruskigt irriterad om inte det kommer in direkt. Det ska komma in klart tidigare, ihop med drycker. Absolut. Och kanske till och med innan. Det får inte komma ihop med maten, och framförallt inte precis innan maten, utan det ska vara en bra tid innan. Och har man inte bröd på bordet på en restaurang som bara ska komma direkt när man kommer in, så är det en restaurang som jag inte besöker igen, om jag inte kan säga till honom att nästa gång, och jag vet att jag kommer att gå dit innan eller igen, och de är trevliga och ställen och sådär. Men då får jag berätta för dem. För finns det inte bröd där direkt, kvickt, snabbt, då är det ingen restaurang. Alltså.
Nej, bra. Men nannbrödsförskjutningen är inget du har.
Nej,
direkt,
inte just det.
Du är ingen indisk matätare kanske. Nej. Just det. Du tänker snuskiga tankar när du sätter fingrarna i ett bowlingklot.
Nej, det gör jag inte. Jag försöker verkligen hitta en restaurang. Du vet väl, jag vill vinna i allting jag håller på att göra. Så jag tänker väldigt mycket hur jag ska få ner alla de där, så att det blir en strike.
Ja. Mm. Du säger cowboy om cowboy utan uppenbar anledning.
Ja, cowboy säger jag väl.
Ja, det är bra.
Ja, jag säger nog rätt där.
Ja, bra. Mm. Du har spelat Lasse Holms Cannelloni Macaroni för en italienare och i refrängen slagit ut med armarna och sjungit med på ett sätt som i retrospekt nog bara roade dig.
det har jag inte gjort. Eller ja, det har jag inte gjort. Men det hade jag nog säkert kunnat göra. När jag hamnar i den här situationen när jag tycker att det är... Nu är jag ju så otroligt omusikalisk. Det är någonting jag hatar i min personlighet. För jag hade gärna velat vara det. Jag är den där klassiska typen som gärna hade varit den där killen med det långa håret som har suttit och spelat gitarr och grillat korv på stranden. Man har dratt bara några, inte kunna för mycket, bara lite så man kunde få med en liten allsång hit och dit. Va? Och så, jag gick faktiskt en kurs hos en kompis efter jag hade lagt av. Jag fick en gitarr då i, när jag fyllde år, precis efter jag hade lagt av när jag var 32 år. Ja, det var till och med så att han sa efter en 7-8 lektioner att Glenn, släpp det där då. För jag var så otroligt värdelös. Jag fick inte ihop det helt enkelt. Alltså. Ja, det hade ju gått om man hade fortsatt. Men det hade tagit lång tid och det varit slitsamt tydligen. Så att, ja, det är någonting som jag gärna hade velat kunna göra.
Du blir nästan röd när du tänker på hur dålig du är på gitarr.
Det är en sak som jag hade så gärna velat kunna. Du vet, det där lilla enkla bara. Inte för mycket, det hade jag inte velat. Men det där lilla.
Att man i Danmark säger bästemor och bästefar om mor- och farföräldrar blir aldrig tråkigt.
Nej, det tycker jag låter roligt när de säger det. Det är två sköna ord faktiskt.
Mm. Baguetter rivs i tu. De skärs inte i tu.
Självklart.
Du har somnat under vinrankor.
Ja, det har jag nog faktiskt gjort.
Du kan bli stående i timmar framför gatukonstnärerna som målar karikatyrer på solsemester.
Nej, inte en sekund. Jag glider rätt förbi.
Okej. Gillar du inte dem?
Jag har absolut ingenting emot dem, men jag slänger en gläns. Liksom. Jag tittar på dem och så ser jag vad duktiga de är, för de sitter ju ändå bara här på gatan liksom, och säljer sina grejer rätt billigt och gör... fantastiska porträtt som ser jättefina ut. Jag som då inte kan konst förmodligen, så är det kanske därför de ser jättebra ut. Men det vet jag inte. Eller så är de jätteduktiga. Jag har ingen aning egentligen. Men det är inte så att jag stannar till. Nej.
Du har använt bläck i pennan som ett uttryck för manlig fertilitet.
Nej du.
Du har aldrig sagt det?
Nej.
Ja, han har bläck i pennan.
Nej du.
Oj, fan.
Det var första gången jag hörde det nästa.
Jaha, okej. Ja.
Men jag har varit bott utomlands.
Du gillar inte det alls, märkte jag. Det var inget bra uttryck.
Nej, det Nej. Tycker jag låter lite vulgärt nästa.
Ja, kanske faktiskt. Du och den före detta SVT-kommentatorn Staffan Lindeborg la så mycket energi på att bli uppgraderade på flyg att man nästan skulle kunna tro att ni tävlade mot en osynlig fiende.
Ja. Det är helt riktigt. Men det var inte jag, utan det var Staffan. Det är alltså världens bästa uppgraderare. Det finns ingen i hela världen som är bättre på att gradera upp sig. Och hitta folk som ser till att de gör det. Hitta in i lounge. Jag kommer ihåg att vi hittade... Det var bara en lounge, tror jag. Vi var inte tillåtna i någon lounge under ett flertal mästerskap när vi flög. Men vi visade den där UEFA-brickan som man hade på att man hade tillstånd och var på matcherna. Den skulle funka också till loungen, tyckte Staffan. Och det gjorde den ju inte. Men med en påtaglig kunskap och dedikation så står Staffan och säger, jaha, överordnad tack. Ta hit chefen. Och du vet, är du på ställen... Kina eller om du sådana där ställen, de vill inte gärna ta tag i chefen. Han kan ju sitta och göra någonting, dricka te och vill inte bli störd om en sån bagatell. Liksom.
Nej, det är inte rätt... Staffan.
Nej, man får inte... Nej, kanske inte av Staffan heller. Så han lyckades faktiskt alltid med det. Men det är inte jag så boven i dramat eller den duktiga i dramat. Utan det är Staffan som är fantastiskt bra på det.
Det gäller skriket som blivit del av din kommentatorspalett först i relativt modern tid kom spontant de första gångerna, men nu är det något du packar ner i hölstret redan på flyget eftersom det ju inte undgått dig att folk älskar skiten.
Målet kommer inte, Lukaku! Men vad är det som händer?
Nej, det är väl lite kanske både och, men ja, det är väl som du säger att det är väl fler som tycker om. Nej, det gör jag faktiskt aldrig. Jag paketerar aldrig in det. Och det kan till och med gå så där ibland, så det kan gå en 2 veckor att det kommer till och med folk på sociala medier och säger, åh, det kommer inget skrik där då. Nej, men det gjorde det inte, för att du, ja, jag kände inte för det. Eller,
nej,
ja.
Nej.
Så det är faktiskt, det kommer helt spontant. Och det hör väl ihop också med att, ja, lite grann med att man kanske kan ta sig lite mer, det är lite mer rörelse, lite mer dynamik idag när man kommenterar en fotbollsmatch än vad det kanske var när man började. För hela, ja, du vet, hela samhället förändras ju under 40 år och mängder av saker i samhället förändras också. Olika arbetssätt, olika arbeten. Ja, och det är likadant med fotbollen. För jag kommer ihåg de första gångerna när du började kommentera, så var det liksom bara så här, ja, inte, säg inte för mycket nu. Nej. Och det var liksom det jag fick med mig att första gången jag skulle kommentera till VM. Och jag kommer ihåg att det var en match som var så tråkig. Jag tror det var mellan Belgien och Holland. Framförallt för att Holland spelade så fel. De ägde hela matchen men spelade bara i sidled. Så jag såg bara säga att ja, okej. Okay. De tycker de äger matchen. Alla ni där hemma tycker de spelar jättebra. Men det här kommer att sluta 0-0 om de inte ändrar sig och börjar spela lite rakare, lite djupare, lite mer i längdriktningen. Och inte bara så här i sidled. Och de fortsatte spela i sidled. Och då kommer jag ihåg att, och jag tänkte, då ska jag inte säga för mycket nu, för nu har jag sagt det jag tyckte. Och så gick det väl en kvart, 20 minuter, så skrev hon i Hägerfors på en lapp till mig. De säger i Stockholm att du måste säga något, för de tror inte micken fungerar. Så då hade jag gått lite till överdrift den här gången.
Ja. När du är på stranden börjar du ofta drömma om hur härligt det vore i ett parallellt universum att vara badvakt, bara sitta i ett torn och bli solkysst och titta på yppiga damer hela dagarna. Ruskigt, ruskigt bra.
Jag har aldrig tänkt på, men jag skulle nog tycka det var bra, ja.
Mm, du hade passat som badvakt.
Ja, jag gillar, havet är min näst bästa vän, va?
Du hyser inga som helst känslor för Håkan Hellström.
Ja, det gör jag lite grann. Jag lyssnade inte så jättemycket på Håkan Hellströms musik innan, så fick jag sagt till mig då att ja, lyssna på det här igen, för det kommer du att gilla. Och så började jag lyssna och gillade det jättemycket. Tyckte det var roligt. Och det var framförallt att jag berättade, det var en rolig situation, för det var väl kanske första gången jag träffade honom för en 5-6 år sedan, så var det just i Cascais. Det är en by som jag älskar i Portugal. Där jag då tog mina första kliv i karriären när jag spelade i Benfica. Och Cascais är fortfarande då en älsklingsort. Alltså. Och mitt minsta barn, hon tycker det är bästa stället på jorden. Är där varje år. Och då hade jag precis tänkt det 5-6 månader innan. Börjat lyssna mycket, och framförallt den där livekonserten han hade, och jag tyckte det var jättebra. Och så helt plötsligt så kommer jag in där, var jag i Cascais hos kompisar, och så kommer jag in på en restaurang och så sitter han där. Ja, då gick vi fram och så började snacka, och så sa det bra, men jag kunde inte riktigt med att säga att jag precis hade börjat lyssna det för 5-6 månader sedan bara, liksom, utan jag höll masken. Men då sa han så här att du, jag ska köpa lägen i Täglen. För det här Cascais, alltså. Du ska, det här stället, det är grymt. Då slog jag näven i bordet. Du, Håkan, det här stället, det upptäckte jag.
Det finns mycket att säga om det där bråket på Kanarieöarna där du hamnade i slagsmål med några packade britter och la upp en sedermera borttagen och blodig selfie på Instagram. Men Viasat tvingade dig att avstå.
Ja, det var ju något som man lärde sig då, lite sociala medier, som jag berättade förra innan, så jag åkte sådär jättehaj på det och tyckte det var en rolig grej. För det var en som var, ja, han var ju verkligen full, om man ska säga, och han bråkade lite vid lekplatsen. Det var hans barnbarn som hela tiden skulle ha varenda leksak som fanns där inne eller gunga, och han släppte inte en gunga på en halvtimme och putte undan alla ungar som var runt omkring, och så han var sådär liksom äckligt tyken.
Du var där med dina barnbarn då?
Ja, eller? Och sen var det många andra föräldrar också som tyckte att det var lite så. Jag har ju försökt gå fram till den. De kan ju inte så mycket engelska där nere, de som bor där, de säger spanjorerna. Så att prata med honom lite och så. Och så slet han upp någonting. Jag har fått för mig nu att det var en nyckel eller något sånt där som han drog längs armen. Så det gjorde ont, så jag fläkt ut handen liksom. Det var inte meningen, jag slog inte liksom, utan jag fläkt upp den där handen och träffade honom då, så han ramlade där. Och så kom ju då inte polis, utan det kom de här vanliga vakter som går liksom runt, du vet,
ordningsvakter.
Ja, ordningsvakter liksom. Och då kom hans son också, och sonen höll med mig till och med och sa, ja, jag var lugn, det är lugnt och fint. Och så tog de bort honom där och då tyckte jag det var en rolig bild att lägga, ju med att jag hade fått skråpsor här på armen. Och så ja, och så blev det ju en väldigt uppståndelse. Det var precis som hade varit i världens rallarslagsmål någonstans liksom, va? Så att ja.
Det är ändå bra att historien kommer ut, för bilden han har fått av det här är ju snarare att det var någon slags krogslagsmål. Men då tog du ju dina barnbarns parti, så att säga.
Ja, i hela lekparkens lite grann där.
En gång tappade du en kökskniv så den satte sig i din fot.
Nej. Nej. Men jag tappade en kniv som gled iväg så att det, längs foten. Så att ja, det blev lite blod så att säga. Men det är inte så att den satt där i och det var ingen större fara. Men jag tappade den. Och hur visste du om det förresten? Eller det var chansen.
Ja, du känns som en människa som tappar knivar som de sätter sig rakt upp i din fot. Ja, men jag vet mycket, Glenn.
Ja. Ja.
Du orkar inte alltid ta ut allt ditt rinniga snus när du ska utdela oralsex. Och det är först efteråt du ser vilken ruskig, ruskig scen du de facto ställt till med.
Nej du, den är alltid uttagen i sådana fall.
Är det så?
Ja.
Ja, Glenn Strömberg. Det var hela intervjun.
Ja, då är vi där.
Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Det var långt.
Det var lite långt var det kanske. Lite nerklippt, lite kortare för lyssnarna, ja, så att de åker med oss. Jag försöker ju då här ge sken om att jag redan har listat ut vem du är, som du märker.
Mm.
Hur pass genomskådad känner du dig?
Nej, sådär. Lite saker som ja, som blir överraskad om att du eventuellt kände till, som du kanske inte ens kände till, du bara anade det tydligen.
Ja, jag har också ett sjätte sinne.
Och vissa saker som jag såg att du visste om, men ja, det var inget direkt överraskande sådär.
Nej. Tre getingar kan vi ge mig.
Det ger vi där.
Mm. Det var skitkul att du kom hit, tycker jag. Ha det bra.
Det är samma.
Detta har varit den här säsongens sista och det totalt 130:e avsnittet av Fördomspodden med Glenn Strömberg. Jag är tillbaka redan nästa år. Vet tyvärr inget exakt datum i nuläget, men det blir i februari eller så. Vill man mig någonting under tiden är det fordomspodden@gmail.com som gäller. Stort tack till Bobbe Nordfeldt, den bästa klipparen i Sverige, till Carl Björkegren, en vignettkompositör i Sverige, och framförallt såklart till dig som tar av din dyrbara livstid och lyssnar. Det har jag aldrig tagit för givet och kommer aldrig att ta för givet. God jul, gott nytt år, vi hörs. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. När jag då går och klipper mig så är det ingen rolig dag liksom. Nej, det är ingen bra dag.